Vi är inne i en sommarbibelskola har jag valt att kalla det, en predikoserie. Jag började den förra veckan med temat Varför är Bibeln Guds ord? Och vi kommer att fortsätta på den predikoserien idag och nästa vecka också. Och idag kommer jag framförallt att fokusera på Gamla testamentet. För att nästa vecka titta mer på Nya testamentet. Men förra veckan då så talade jag om tre sätt som Gud har valt att uppenbara sig på. Vi har en Gud som inte är tyst. Han kallar på människan. Han uppenbarar vem han är. Vi får lära känna honom både genom att bara se på det han har skapat. Vilken oerhörd makt den här guden har. Hur intelligent han är. Att han är en person. Att han är kommunikativ och relationell. Liksom människan som han har skapat. Han vill ha kontakt med oss. Och han talar till oss genom bibelordet. Han har mött människor. Han mötte Abraham mitt i en politistisk kultur. Kom Abraham till tro på en Gud som inte går att avbilda. Och Gud fortsatte att visa sig för människor genom historien. Och uppenbara vem han var. Och göra märkliga under och tecken. Och han har inspirerat texterna. Och slutligen så uppenbarar sig Gud också för oss genom Jesus. Och det primära anledningen till att jag ser Bibeln som Guds ord. Och kristendomen som sann. Det har med Jesu uppståndelse att göra. Där vi har så mycket grund för att se på det som en historisk händelse. Gud är inte tyst. Sara läste, kom till mig, ni som törstar. Han kallar på oss genom Guds ord, genom de här texterna. Vi kan lära känna Gud. Vi kan få veta vem han är. Vi kan få veta vad han vill med våra liv. Som kristen så är det en självklarhet att tänka att Bibeln är Guds ord nästan. Men det är sällan som vi kanske har stannat upp och funderat, varför gör jag det? Varför ska jag se Bibeln som Guds ord? Och idag kommer vi titta då alltså på Gamla testamentet. Varför ska vi se Gamla testamentet som Guds ord? Det här är en aktuell fråga idag, för det är många utsätter Bibeln och särskilt Gamla testamentet för hård kritik. Man funderar på om de här händelserna verkligen har hänt. Man talar om olika gudsbilder. Och det är till och med så att även kristna idag kan sätta sig ner med texten och säga ja, men den här gudsbilderna, de har jag lite svårt för. Medan den där möter jag en gudsbild som jag känner igen. Den tar jag till mig utav. Och så plockar och väljer vi. Och det här är egentligen ingenting nytt. Utan människor har i alla tider snickrat hemmagjorda gudar. Och gjort sig egna gudar. Avgudar. Vi ser det många gånger i Gamla testamentet. Och människor gör på liknande sätt idag. Så därför är det viktigt att ställa sig frågan. Är det samma Gud i Gamla testamentet och Nya testamentet? Ja, det här är en jättestor fråga som jag inte kommer kunna täcka uttömligt idag. Men jag vill säga någonting om det i alla fall. När Gud uppenbarade sig för Mose i törnbusken och kallade honom att gå till Egypten för att han tänkte befria Israels folk, så uppenbarade han sitt namn för Mose. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn. Jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa sen till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Guds namn, Jahve, översätts jag är. Och vi kan dra ett par slutsatser utifrån det. Han är ett jag. Han är en person som har en vilja, som har en tanke, som kan visa kärlek, som kan kommunicera. Han är någon vi kan lära känna. Och han är också den som är från evighet till evighet. Han är den han är oavsett vem jag vill att han ska vara. Han är inte någon som ändrar sig bara för att jag har en annan åsikt. Han är densamme. Gud presenterar sig också som den enda guden. I Jesaja 44 säger han, så säger Herren Israels kung och befriare, härskaren och Herre. Jag är den första och jag är den sista. Det finns ingen annan gud än jag. Och när Jesus kom så gjorde han anspråk på att vara Gud. På att vara ett med Fadern. Och han använde Guds namn Jahve om sig själv flera gånger. Så här sa han vid ett tillfälle, Johannes 8. Jesus talade till dem igen och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Han sa till dem, ni är nerifrån. Jag är från ovan. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Och det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Människans situation är allvarlig. Vi ska dö i våra synder. Och vi kommer att gå miste om det eviga livet. Men det finns en som har skapat vår värld. Som har livet och döden i sin hand. Och som har all makt. Och det är Gud. Och därför var det så viktigt för Jesus att människan förstod vem han var. Så att vi kan vända oss till honom. För det är han som har makten att rädda oss till evigt liv. Och då är det också viktigt utifrån det vi pratar om att se att han inte påstod sig komma och bara vara en gud, vilken gud som helst. Utan att han faktiskt kom för att säga att han var den gud som har uppenbarat sig för Israels folk. Den gud som är hela världens gud. Jag är. Han menar att han är den guden som har talat i Gamla testamentet. Och Jesu uppståndelse är det yttersta tecknet för att han är den guden han sa att han var. Om Jesus är Gud, då är det avgörande för oss hur han såg på Gamla testamentets böcker. Vi som kristna bekänner honom som Gud, som Herre och Frälsare. Därför blir det viktigt för mig som kristen att fundera på hur såg han på de här texterna? Såg han dem som människors ord, människors tankar och perspektiv om Gud eller såg han dem som Guds ord? Det är det vi ska titta lite grann på. Tyvärr har vi inte en lång predikan där Jesus lägger ut sin syn på Gamla testamentet, men vi har många enskilda texter och vi kommer att titta på en del utav dem för att se vad hade Jesus för syn på Gamla testamentet. För det första så predikade han utifrån Gamla testamentet. Och han drog, när han gav sina liknelser så drog han väldigt mycket från bilder som finns i Gamla testamentet. Och han använde bilder där, som handlade om Gud och Israels folk, och han applicerade dem på sig själv och det nya förbundsfolket. Han talade om sig själv som brudgummen och folket som bruden. Han talade om sig själv som vinstocken, som den gode herden. Han predikade mycket utifrån Gamla testamentet. I bergspredikan har vi flera uttalanden där han säger: ni har hört att det har blivit sagt. Och sen talade han utifrån sin auktoritet som Gud och sa: men jag säger er. Och det låter ju då, om man tar det rakt ur sitt sammanhang, kan det låta som om han stred emot bibelordet när han säger: det har varit sagt, men jag säger er. Men ser vi på sammanhanget så kan vi förstå att han skärpte lagens bud, inte upphävde dem. Och han började bergspredikan på det här sättet: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Nej, jag har inte kommit för att upphäva dem, utan för att uppfylla dem. Sannerligen säger jag er, inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen ska förgås så länge himlen och jorden finns kvar, inte innan allting har inträffat. Inte minsta prick, inte minsta jod står det i texten, den minsta bokstaven som fanns var som en liten prick. Bara den blev längre så ändrades bokstaven till att bli någonting annat. Finns himlen och jorden kvar? Ja, det verkar ju så. Inte att minsta prick i lagen ska förgås så länge himlen och jorden finns kvar. Hur är det med prickarna? Gäller de fortfarande? Jesus argumenterade utifrån Gamla testamentet i möte med sina motståndare. Vi har många diskussioner mellan honom och bland annat sadducéerna och fariseerna och så, men vi har aldrig en diskussion mellan honom och dem om ifall Bibeln, om Gamla testamentet, ska ses som Guds ord eller inte. Vi ska se på några av de här situationerna. Vid ett tillfälle så ville judarna stena honom för att han påstod sig vara Gud. Gjorde sig själv till Gud. Och då sa Jesus: står det inte i er egen lag att Gud sa: jag säger att ni är gudar? Man kallar alltså de som fick ta emot Guds ord för gudar, och skriften kan inte göras om intet. Hur kan ni säga om honom som fadern har helgat och sänt till världen att det är hädelse när jag säger jag är Guds son? Eftersom skriften inte kan göras om intet så kan han använda den i sin argumentation. Och han baserar sin argument på ett ord. Att Gud kallar Israels folk som fick ta emot Guds ord för gudar. Baserat på det ordet argumenterar han. Och säger: vad bråkar ni om? Det står ju redan där. Om skriften kan kalla människorna för gudar, hur mycket mer då den som Gud har helgat och sänt till världen? Hur mycket mer kan inte han säga att han är Guds son? Vi har i Markus evangeliet en situation där han möter fariseerna. Och han säger så här till dem: ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller sin mor, han ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde ha fått som hjälp av mig, det låter jag istället bli korban, alltså en tempelgåva, Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker. Fariserna älskade att skapa extra lagar. Och tanken med dem var att skydda så att man inte skulle överträda Guds ord. Men Jesus ger här ett exempel på hur de faktiskt med sin egen lag överträder bibelordet. Och lägg märke till att han kallar det för Guds ord. Det är inte människors ord. Det är inte Mose lagar och tankar och idéer. Det är Guds tankar och idéer. Och Guds ord står över människors ord. Här har vi ett annat exempel. Han möter sadduceerna. De trodde inte på någon uppståndelse från de döda. Och hans svar till dem var: tar ni inte fel just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Mose bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Mose: jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes. Ni misstar er grundligt. Han säger till sadduceerna: ni har missuppfattat vad skriften säger. Och så bygger han sin lära om uppståndelsen på ett verb. På en grammatisk regel. Att Gud säger: jag är Abrahams Gud. Abraham, Isak och Jakob hade levt flera hundra år innan Mose levde. Och ändå så sa Gud: jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes. Till och med grammatik och verbformen var viktig för Jesus för att förmedla sann kunskap. Jesus såg sitt liv som en uppfyllelse av Gamla testamentet. Att där kunde man lära känna honom, och han kom för att uppfylla det som stod i skrifterna. Vi har mängder med profetior i Gamla testamentet. Så här sa han vid ett tillfälle: ni forskar i skrifterna eftersom ni tror att de ger er evigt liv. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och sen har vi ett annat tillfälle, säger han. Sen förklarade han för dem med början hos Mose och alla profeterna vad som stod om honom i alla skrifterna. Det är inte bara en profetia han uppfyllde, det är mängder från flera olika böcker. Och han gick igenom alla skrifterna och visade: här står det om mig, här står det om mig. Och detaljrikedomen i profetiorna är enorm. Allt ifrån vart Jesus skulle födas till hur han skulle dö. Och Jesus var övertygad om att det här vittnar om honom. Jesus använde Gamla testamentet i andlig kamp. En gång var han ute i öknen i 40 dagar utan att äta och dricka. Och till slut blev han hungrig, står det, och då mötte djävulen honom och frestade honom. Och han frestade honom flera gånger, och varje gång sa Jesus: det står skrivet. Han är Gud. Gud möter sin största fiende. Han har många vapen. Vilket vapen väljer han att ta till? Guds ord. För den hade gudomlig auktoritet. Jesus utgick ifrån att Gamla testamentets redogörelser är historiskt tillförlitliga. Det har vi flera exempel på. Vid ett tillfälle talar han om profeten Elia. Gud hade sänt en dom över Israels land. Det hade varit hungersnöd i 3,5 år. Och för att hjälpa Elia så sände han honom till en änka i Sarefat. Och Gud upprätthöll deras liv genom ett under. Fick de mat varje dag att klara sig på. Och när det gällde profeten Elisha så var det en gång en man ifrån Syrien som hette Naaman som kom till Elisha. Och Elisha helade honom. Och så här säger Jesus, jag säger er en sanning. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid. När himlen inte gav något regn på 3,5 år. Och det var svår hungersnöd i landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem. Utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid. Men ingen av dem blev renad. Utan bara Syrien, Naaman. Han hänvisar till händelserna som historiska händelser. Ett annat exempel om en annan profet, Jona, som vägrade gå till Nineves folk. Gud såg till så att han blev uppäten av en fisk och hamnade i en frisks buk i 3 dagar och 3 nätter innan fisken sen spydde upp honom på land. Sen gick han till det här fiendefolket, assyrierna, och han predikade att de måste omvända sig. Och folket omvände sig. En ganska otrolig händelse ju. Kan det ens ske att någon blir uppslukad av en fisk och är i en fiskbuk i 3 dagar? Kan det hända? Så här sa Jesus, på samma sätt som Jona var i den stora fisken i 3 dagar och 3 nätter ska människosonen vara i jordens hjärta i 3 dagar och 3 nätter. Invånarna i Nineve ska på domens dag uppstå tillsammans med detta släkte och döma det. För de vände om när Jona predikade. Men här finns en som är större än Jona. Trodde Jesus på sin egen död, begravning och uppståndelse att den skulle ske? Han var övertygad om det och han sa på samma sätt som Jona var i det fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. På samma sätt ska det ske med mig. Blev Nineves folk omvända? Kom de till tro när de hörde profeten Jonas ord? Jesus säger, det kommer bli en domens dag. De kommer att uppstå. Och de kommer att döma er. För här finns någon som är större än Jona. Men ni vill inte tro. I samma skriftställe så pratar han också om kung Salomo. Någon som fick sin vishet ifrån Gud. En sån vishet som blev så känd så att en drottning långt bort ifrån från ett annat land kom för att lyssna till hans ord. Och så här säger Jesus, söderns drottning ska på domen stå uppstå tillsammans med detta släkte och döma det. För hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns en som är större än Salomo. Det tillfälle när Israels folk var ute i öknen och hade svårt att hitta mat så sände Gud manna till dem ute i öknen. Genom ett under upprätthöll Gud dem. Jesus talar om detta, mannat i öknen. Vid ett annat tillfälle när de var ute i öknen så blev Israels folk bitna av ormar. På grund av att de hade klagat och de höll på att dö. Men Gud sa till Mose, sätt upp en kopparorm på en påle och alla som ser på den kommer att få liv. Och de som såg på kopparormen, de klarade sig. Och Jesus säger, på samma sätt som Mose hängde upp kopparormen i öknen måste människosonen lyftas upp för att alla som tror på honom ska ha evigt liv. Och han säger, där har vi en bild på det som jag kommer att göra. det som skedde där och då, det var en händelse som talar om det jag ska göra på korset. Vi har flera ställen där Jesus talar om Abraham, Isak och Jakob som historiska människor. De har levt, de ska sitta vid måltiden i himmelriket. Han talar om Noas flod. Nu går vi inne i händelser i första Moseboken, den allra liksom första boken i Bibeln. Kan det verkligen vara så att det fanns en flod som dränkte allt mänskligt liv utom Noa och hans familj, utom de som hade tro? Vi har också en händelse i första Moseboken om Sodom som en stad som var full av synd, som fick drabbas av Guds dom. Kan detta ha hänt? Så här säger Jesus: som på Noas dagar ska det också vara på människosonens dagar. Då åt man och drack och gifte sig och blev bortgift ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och utplånade dem allihop. Likadant var det på Lots tid. Människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde ända till den dag då Lot lämnade Sodom. Då regnade eld och svavel från himlen och utplånade dem allihop. Så ska det vara när människosonen uppenbarar sig. Är Jesus övertygad om att han ska komma tillbaka? Som på Noas tid så kommer det bli när människosonen kommer. Han talar om det som verkliga händelser och verkliga människor. Så när vi ser på Jesus kan vi se att Jesus kom som en uppenbarelse av samma Gud som Gamla testamentets Gud. Han predikade utifrån Gamla testamentet. Han skärpte lagens bud, han förtydligade dem, men han upphävde dem inte. Inte minsta prick ska förgå innan himmel och jord förgår, sa Jesus. Han argumenterade utifrån Gamla testamentet i mötet med sina motståndare och la vikt vid sånt som enskilda ord eller grammatik i texterna. Han såg sitt liv som en uppfyllelse utav profetiorna. Och han använde Gamla testamentet i andlig kamp. Så mycket kraft och makt hade ordet att han kunde använda det som vapen i mötet med den onde. Och han utgick ifrån att Gamla testamentets händelser var historiskt tillförlitliga. Var det här bara människors ord? Jesus verkar inte se det som det. Utan han verkar se det som Guds inspirerade ord. Vi har ingenstans i bibeltexterna någonting som skulle kunna ge oss någon vinkling om att Jesus misstrodde bibelordet. Och om Jesus är Gud av evighet, om han blev människa för att vara våran Herre och våran frälsare, då borde vi dela hans synsätt. Det håller inte att ställa sig inför honom och säga: Jesus, du hade fel. Jag har nog förstått det här lite bättre än du. Bibeln är viktig för mig för att Jesus är viktig för mig. Eftersom Gud är min auktoritet så blir Bibeln också min auktoritet. Därför ser jag Bibeln som Guds ord. Vad betyder det då att Bibeln är Guds ord? Karin var ju inne på en del av det här i sitt vittnesbörd. Bibeln behöver vara ett rättesnöre för oss. Något vi faktiskt läser och tar till oss i ödmjukhet. Det som vi kan faktiskt tro på och lita på. Vad gäller tro, vad gäller Guds bild och vad gäller liv. När jag möter texterna så behöver jag fundera på, är mina idéer och mina tankar i linje med vad de här tankarna säger? Det borde inte finnas områden i våra liv, i vårt tänkande, som inte är underordnade Guds ord. Utan på alla områden börjar jag ställa mig frågan, är det här i linje med Guds ord? Bibelordet behöver fungera som ett glasögon som jag reflekterar allting som jag hör och allting som jag ser. När det gäller min gudsbild så behöver den jag låta den få formas av vad Guds ord säger istället för tvärtom. Om jag vill lära känna Gud, och det är där jag ska se i de här texterna, hur har han visat sig? Vem har han uppenbarat sig för mig att vara? Och när det är spänningsfältet mellan bibelordet och mitt liv, i spänningen mellan Guds ord och min kultur, så behöver jag låta Bibeln få ge klarhet. Visa vägen framåt. Hur ska jag leva? Anpassa er inte efter den här världen, utan låt ert sinne förnyas. Då ska ni få veta Guds vilja. Det här är inte lätt. Alla skulle jag säga har svårigheter här. Det är nästan som att det blir tvärtom när jag läser bibeltexten. Att vi läser med skygglappar. Och liksom det som vi tycker om, det tar vi till oss. Och det som vi har svårt för, det liksom bläddrar vi förbi lite grann och scrollar förbi till nästa passage som vi fastnar för. Och vi blir lite som mannen som Jakob pratade om, som såg sin spegelbild, konfronterades med hur det faktiskt stod till med hans själ och med Guds perspektiv, för att i nästa stund ha glömt vad han hade läst. Så här säger Jakob: var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Så när jag möter saker som jag ser i texten som jag har svårt för, istället för att bara bläddra förbi, så kanske jag istället behöver stanna upp inför spegelbilden som presenteras för mig. Och ställa mig frågan, varför är det här stötande för mig? Varför tar det emot att läsa det här? Ibland kanske det har att göra med stolthet. Det kan vara svårt att se sin egen brist. Det kan vara obekvämt att behöva förändra saker i sitt liv. Det kan också vara att jag har matats med tankar ifrån samhället som står emot Guds ord. Oftast har jag fått idéer som jag kanske inte ens vet varifrån de kommer eller varför jag har dem. Men där vi brister i tanke eller i tro eller i liv, där behöver vi omvända oss. Och vilken nåd att vi har en Gud som gärna vill förlåta. Jag läser Jesaja 55, det stället som Sara började gudstjänsten med. Jag måste bara hitta det. Där. Alla ni som är törstiga, kom och drick vatten. Även om ni är utan pengar, kom och ät. Kom och ta emot både mjölk och vin utan pengar, utan att betala. Varför lägger ni ut pengar på det som inte är bröd och er lön på det som inte mättar? Lyssna nu på mig, så får ni äta det goda och njuta av det rikaste rätter. Kom till mig och lyssna. Hör på mig, så ska ni få liv. Och lite längre fram står det: sök Herren medan han låter sig finnas och be till honom när han är nära. Må den gudlöse överge sin väg och den som gör orätt ändra sina planer. Må han vända om till Herren, så förbarmar han sig över honom. Må han vända sig till vår Gud, för han vill förlåta allt. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regn och snö faller ner från himlen och inte återvänder utan vattnar jorden och gör den bördig och grönskande och gör säd att så och bröd att äta, så är det också med ordet jag uttalar. Det vänder inte tillbaka tomt utan uträttar allt jag vill. Och det har framgång vart jag än sänder det. Vi ber. Tack Herre för att du inte är tyst. För att du inte skapat vår värld och sen lämnat oss till vårt eget öde. Utan du är högst involverad i våra liv. Du kallar på oss var och en, kom. Och Herre, du vill möta oss. Vi brister på många sätt. Men Herre, vi vill vända om. Vi vill vända oss till dig, Herre. Vi vill att du hjälper oss där våra tankar inte är dina tankar. Och där våra vägar inte är dina vägar. Hjälp oss att se det och att förstå det. Att våga möta bibeltexterna som ditt ord. Och ta oss till det som ditt ord. Och tack Herre för din förlåtelse och din nåd som kommer varje gång vi vänder oss till dig. I Jesu namn. Amen.